بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. Vi tänkte idag, inshallah ta'ala, prata om en av islams karaktärer och prata om hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam implementerade denna goda karaktär. Vi tänkte prata om rahma, barmhärtighet och nåd, inshallah. En väldigt viktig karaktär som muslimer ska, inshallah, försöka leva upp till så gott de kan. Och vi kommer nämna generella bevis på hur muslimerna ska vara barmhärtiga mot varandra. Men först och främst, och kanske mest, exempel från profeten Muhammeds liv, sallallahu alaihi wasallam. För Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ni har sannoliken en god förebild i Allahs sändebud för de av er som bävar inför domedagen och mötet med Allah. Allah subhanahu wa ta'ala har aldrig skickat en människa som har varit lika barmhärtig som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mänskligheten har aldrig känt till någon som liknas vid honom, vare sig före eller efter han blev profet. Men efter han blev profet så fullbordades hans karaktär, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Du besitter sannoliken en hög karaktär. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: innama bu'ithtu li'utammim makarim al-akhlaq. Allah sände mig för att fullborda den goda karaktären. Så hans karaktär fullbordades, och han kom också för att fullborda våran karaktär. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Vi sände dig bara som en barmhärtighet till hela mänskligheten. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Surat al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Muhammad alayhi salatu wassalam som det sista sändebudet, som en rahma, en barmhärtighet, lil alamin, till hela mänskligheten, till människor och jinner. Och här kommer en fråga. Räknas kuffar med? Är Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahma till kuffar? Precis. Han är först och främst en rahma för dem. Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom som en rahma för hela mänskligheten. Och här säger ulema i tafsir att den som accepterar honom som profet och det han har kommit med och tackar Allah för den ni'ma som Allah skickade honom med, denna människa kommer att få lycka i detta liv och i nästa liv och kommer att vara en människa som får Allahs rahma. Men den som nekar profeten Muhammeds budskap sallallahu alaihi wasallam kommer att förlora i detta liv och i nästa liv. Och det här är som att man säger till exempel: här är medicin mot huvudvärk. Okej, den här medicinen, bi'idhnillah, hjälper mot huvudvärk, eller hur? Den som äter den blir av med sin huvudvärk, och den som inte vill äta den har kvar sin huvudvärk, eller hur? Så här säger vi: Muhammad a.s. är en rahma för hela mänskligheten. Den som accepterar honom kommer att få Allahs rahma. De som inte vill acceptera honom har tyvärr vänt sig bort från Allahs rahma. Och det är deras eget val. Deras eget fel. Allah ta'ala har inte gjort zulm eller orätt mot någon, utan de har gjort zulm mot sig själva. De lärde nämner också här i tafsir, som Ibn al-Qayyim, att Muhammad a.s. är en rahma till kuffar ur den aspekten att när ett folk innan Muhammad sallallahu alaihi wasallam förnekade en profet, så straffade Allah allihopa. Eller hur? Vad hände med profeten Nuhs folk? De dränktes. Vad hände med Firauns folk? De dränktes och gick under. Och Salihs folk och så vidare. Profeterna innan gick under när de inte ville tro på sin profet. Men i denna umma så har Allah ta'ala på något sätt, han har bestämt att folk ska inte gå under på det här sättet. Med jordbävningar, att det ska regna stenar från himlen, eller låta jorden sluka upp dem, eller dränka dem och så vidare. Så det här är också en del av rahma som kuffar får ta del av. De lärde nämner också här en annan tafsir. Muhammad a.s. var rahma för de kuffar som han kom till också på hans tid. När han stred mot dem för att de skulle acceptera islam. De som blev muslimer, alhamdulillah, de fick Allahs rahma. De som dog i krig, på något sätt var det här också en rahma. För skulle de ha fortsatt att leva som kuffar och kriga mot islam, så skulle deras synder bli värre och deras straff bli värre i helvetet. Så på något sätt var det en rahma att de fick dö tidigt. Så Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han är en rahma, en barmhärtighet för hela mänskligheten. Rahmatun lil alamin. När Abu Huraira en gång berättade att man sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, gör dua mot al-mushrikin. Be mot icke-muslimerna. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ath la'anan. Innama bu'ithu rahma. Allah skickade inte mig för att förbanna folk. Allah skickade mig som en barmhärtighet. Och denna hadith är muslim. Och han sa också, ja ayyuhan nas, innama ana rahmatul muhda. Människor, jag är en barmhärtighet som vägleder folket. Och han kallas också för Nabiyu Rahma. Profeten sallallahu alaihi wasallam har många namn och egenskaper. Och en av de här egenskaperna är att han är Nabiyu Rahma, profeten av Rahma, alaihi salatu wassalam. Och profeten alaihi salatu wassalam, som vi kommer att nämna exempel på, han kom med Rahma till alla. Till hela samhället. Människor, jinner, vuxna, barn, män, kvinnor och till och med djur. Och de lärde nämner också här att om man reflekterar över den sharia som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med, så finner man att hela sharian är rahma. Den som tänker, kolla på lagarna, bestämmelserna, förbuden, påbuden och visheterna bakom allt detta, kommer att komma fram till att allting är vishet. Och det är rahma för människorna. Vad det än är, att Allah förbjuder alkohol, det är rahma. Wallahi, alkohol får folk att bli som djur. Eller hur? Så det är rahma från Allah att alkohol är förbjudet. De straff och lagar och bestämmelser som finns är också en rahma från Allah. För att hindra folket från att begå brott. För att folk ska få sitt straff och så vidare. Så hela sharian i sin helhet är rahma. Alla aspekter av denna sharia. Och islam har också generellt uppmuntrat människan till att vara barmhärtig. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa i en autentisk hadith, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Här sa profeten alaihi wasallam, ar-rahimun, de barmhärtiga av människor, kommer ar-rahman att förbarma sig över. Han kommer ha rahma över dem. Ha rahma över dem på jorden, så kommer han i himlen att ha rahma över er. Så det är en generell påbud att vi muslimer ska vara barmhärtiga mot varandra. Mot våra barn, mot våran fru, mot våran familj, mot djur, mot medmänniskor. Man ska ha rahma, barmhärtighet och nåd mot människor. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också, Laysa minna. Man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rifu li'alimina. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, han är inte från oss. Laysa minna. Och enligt vissa ulema, det här är någonting haram, den som gör de här sakerna som nämns efteråt. Laysa minna, han är inte från oss, han går inte våran väg, han följer inte min sunna. Vem? Den som inte har rahma mot de yngre. Den som inte har rahma mot barn, svaga, utsatta människor, han är inte från oss. Och den som inte känner till de äldres rättigheter, status. En muslim måste respektera de äldre. De som är äldre än dig måste respekteras och ge företräde och så vidare. Och känner till de lärdas status. Det är tillåtet i islam att göra narr av de lärda och att sänka de lärda status. De lärda är profeternas arvtagare. De gör profeternas jobb. De har ärvt profeternas kunskap. Och vi muslimer måste respektera profeterna och deras kunskap. Så vi måste också respektera de som bär på profeternas kunskap. Eller hur? Så det är tillåtet i islam att förringa och vanära de lärdas status. Allah Ta'ala beskriver också sahaba. Och han säger i Koranen: Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad är Allahs sändebud och de som är med honom, två egenskaper, ashidda'u 'ala al-kuffar, de är stränga mot fiender, mot icke-muslimer, ruhama'u bainahum, men de är barmhärtiga sinsemellan mot varandra. Så en egenskap som sahaba hade, som muslimerna ska ta efter, är att de är stränga mot fiender. På så sätt sätter de dem på plats och de vinner över dem. De är inte mjuka och ger inte upp, utan de är tålmodiga och stränga mot dem. Men de är barmhärtiga mot varandra sinsemellan. Vi tänkte inshallah nämna exempel på profeten Muhammeds rahma alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala säger i Koranen: "Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalid al-qalb lam faddu min hawlik." Det är med Allahs nåd, Allahs rahma, som du Muhammed är mjuk mot folket. Om du skulle vara hård och sträng och hårdhjärtad, då skulle folk fly från dig. Så Allah Ta'alas rahma över profeten Muhammad a.s. är att han gjorde honom mjuk. Inte hård och sträng. För den som är hård och sträng kommer folk att fly från. Men han var förlåtande och överseende och mjuk mot sahaba radiyallahu anhu. Och vi ska nämna exempel på det här från sunna. Mycket fina exempel. Ett exempel är hadithen som finns i Bukhari, Muslim och andra. Att en dag så satt profeten Muhammad a.s. med sahaba i moskén i Medina. Och det här är inte vilken moské som helst, utan profeten Muhammeds moské a.s. Den näst bästa moskén på hela jorden. En av de heligaste moskéerna på hela jorden. Det kom in en beduin, en bedu, en arab. Och han ställde sig och kissade i moskén. Haram eller halal? Haram. Najis. I profetens moské, sallallahu alaihi wasallam. Kissar. A'udhu billah. Sahaba, de ställer sig upp och de vill hindra mannen. Vad håller du på med? Vad gör du? Och så vidare. Muhammad a.s. säger nej. Låt honom vara. Låt honom kissa färdigt. Och efteråt, och mannen, han hörde allt det här. Sahaba, de ville stoppa honom. Och Muhammad a.s. han sa nej. Låt honom vara. När han var färdig, han sa till sahaba: hämta en hink med vatten och häll. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. För Allah har skickat oss för att underlätta för folket och inte göra det svårt för folket. Häll en hink med vatten på platsen där han kissade. Och sen så sa han till mannen: kom. Och han sa till mannen: fint. Han lärde honom. Han sa: det här är moskén. Det är inte passande att göra de här smutsiga sakerna. Moskén är till för att läsa Koranen, att göra dhikr och att göra salah. Tre saker. Moskén är till för att göra dhikr, läsa Koranen och göra salah. Tayyib. Så mannen, han sa: Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ahadan ma'ana. Och Allah har rahma över mig och Muhammad och ingen annan. Yani inte de här sahaba som ville hindra mig. Utan har rahma över mig och Muhammad och ingen annan. Så Muhammed, profeten a.s. han sa yani, لَقَدْ ضَيَّقْتَ وَاسِعًا, eller kan man kalla. Du har begränsat någonting stort. Allahs rahma är inte bara för dig och mig, det är för alla människor, eller hur? Men i alla fall, här är exempel på hur profeten Muhammed alaihissalam lärde den här mannen som var okunnig. Det är väldigt viktigt. Mannen var okunnig. Då är det inte passande att komma och vara hård mot honom och sträng. Utan han lärde honom på ett fint sätt. Och också de lärde sig här, kolla visheten. Om sahaba skulle börja rycka i mannen och stoppa honom, vad skulle hända? Han kanske skulle börja gå runt i moskén och kissa på flera ställen, eller hur? Och då skulle man inte veta vart det som är smutsigt är någonstans. Najis. Det skulle vara spritt. Men istället nu, det som är najis var begränsat till en liten plats. Häll vatten, det sjönk ner i sanden och det är avslutat, eller hur? Till skillnad från om han skulle börja springa runt i moskén och kissa överallt. Och de säger också, om sahaba skulle hindra honom, han kanske var äldre och det kanske, ni vet, äldre människor, och han kanske var jättekissnödig. Om du hindrar honom, det kanske orsakar sjukdomar och problem för hans, vad heter, prostata. Istället, låt honom kissa färdigt. Chalas. Det hela sköttes väldigt fint. Så profeten som sa var väldigt barmhärtig mot den här mannen. Och väldigt vis. Ett annat exempel på hur profeten Muhammed a.s. var barmhärtig mot folk. Och det är också viktigt. Profetens rahma a.s. var för folket. Allah ta'ala beskriver honom i slutet på surat Tauba som att han var rahim. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Han är barmhärtig mot de troende. Överseende, ödmjuk mot de troende. Han, yani, tanken att muslimerna ska betyngas och såras och lida, yani, sårar honom och tynger hans samvete. Han vill inte att muslimerna ska ha det svårt. Och han tyckte inte om att folk gjorde det svårt för muslimerna. Och därför sa han till sahaba hela tiden den här, Beshiru wa la tu'assiru. Beshiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Ge glada nyheter och skräm inte iväg folk. Underlätta för folk och gör det inte svårt för folk. Det finns en hadith om en man som kom till profeten Muhammed a.s. och det här finns i Bukhari och berättas av Abdullah ibn Mas'ud. En man kom till profeten a.s. och han sa inni rajulun au inni ataakharu fi salat al-ghada min ajli fulan mimma yutilu bina. Den här mannen, han sa att jag kommer sent till morgonbönen, fajr. Jag försover mig på grund av den här mannen som ber långt i Isha. Den här mannen som gör lång salat Isha. Jag blir så trött att jag inte orkar vakna i tid till fajr. Och då så sa Abdullah, fama ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qatt ashaddu ghadaban fi maw'idatin minhu yawma idhin. Jag har aldrig sett profeten så arg. När han ställde sig och tilltalade folket hårt och förmanade folket. Och han sa, ja Johannes, inna fikum munaffirin. Människor bland er finns de som skrämmer iväg folk. Fa'iyukum ma salla bin nas falyatajawaz fa inna fihim al-kabir wal-marid wa dhil haja. Den av er som leder folket i bönen ska inte läsa för mycket. För bland folket finns det de sjuka, de äldre och de som har saker att göra. Och det finns en liknande hadith då mannen läser surat al-Baqara i salat al-Isha. Ni vet den, eller hur? Surat al-Baqara, in i 40 sidor nästan, i salat al-Isha. Profeten s.a.w. blev arg på honom, sahabin. Och han sa till honom istället, läs wa-shamsi wa-buha, wa-layl wa-buha. De här korta surah i salat al-Isha, det passar bra, en halv sida typ. Eller hur? Salat blir max typ 10 minuter. Folk är trötta på kvällen. Men kolla här. Varför blev han arg? Jo, för att den här mannen gjorde det svårt för folk. Abu Qatada berättar också att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa inni la aqumu fi salat uridu an utila fiha. فاسمع بكاء الصبي فما اتجوز في الصلاه او فاتجوز في صلاتي. نعم. Så profeten alaihissalam han sa här, nam karahiyat. Nam. Han sa här att ibland så vill jag leder bönen och jag vill läsa lite längre. Inom gränserna som är tillåtet, inte allt för långt men lite längre. Och då hör jag ibland hur ett barn gråter i bakgrunden. En mamma står och ber med sitt barn. Jag hör hur barnet gråter, så jag förkortar bönen. Jag drar inte ut på bönen. På grund av, för att jag ogillar att göra det svårt för barnets mamma. Jag vet att hon lider, hon mår inte bra av att hennes barn gråter. Så jag avslutar bönen lite snabbare. På grund av att inte mamman ska gråta. Eller mamman ska liksom, vad kan man säga, bli ledsen för att barnet gråter. Alltså rahma för människor. Alayhi salatu wassalam. Mashallah. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, yani förkortar lite bönen. Och inte att, ni förkortar lagom inom islams gränser. På grund av att han bryr sig om kvinnorna. Att barnet gråter. Mashallah. Alayhi salatu wassalam. Vi finner också att profeten alaihissalam var väldigt barmhärtig mot barn. Barn. Det berättas också vad gäller bönen från sahaba att profeten alaihissalam brukade be och han brukade bära Umama bint Abil As, hans dotters, hans barnbarn, brukade han stå och hålla i bönen. När han var imam så höll han Umama och när han skulle göra ruku så satte han henne på marken och sen sujud och sen så tog han upp henne igen när han ställde sig upp. Varför gjorde han det för? För att barnet inte ska gråta. En visa kärlek och rahma till barnet. Mashallah.
Det är
tillåtet. Det är sunna muakkade. Och jag blir väldigt irriterad ibland på folk i vissa moskéer. De står och ber och barnen står där nere och bara gråter och skriker och gråter och skriker. Och de stör alla i moskén. Pappan eller mamman behöver bara ta upp barnet chans. De kommer bli tysta. Förstår ni? Men folk gör det svårt för sig själva. De vill inte praktisera profeten Muhammeds sunna. Och så är det. Wallahi, när man vänder sig bort från sunnan, man gör det svårt för sig själv. Islam underlättar för folk. Folks tradition och kultur och bid'a och sånt gör det svårt för folk. Förstår ni? Allah musta.
Folk tänker att det kanske bryter salam.
Nej, det bryter inte salam. Det är sunna. Snarare det bryter din khushu, din inlevelse, att barnen står och gråter. Han förkortar lite grann. Förstår du? Om han tänkte läsa två sidor, han läser en sida istället. Eller avrunda lite grann, förstår du? Vi måste fortsätta. Vi tar frågor sen, inshallah. Afwan. Frågor sen, inshallah. Och ni känner också till berättelsen om när profeten alaihissalam var imam och jag tror det var Al-Hassan som satte sig på profetens rygg alaihissalam och han gjorde sujud. Eller hur? Och började rida och leka på honom. Och jättelänge. Och sahaba efter bönen, de sa, Rasulullah, vi trodde någonting hände med dig. Eller att Allah skickade ner Koran. För att du gjorde sujud så länge. Vi blev oroliga för dig. Han sa, ingenting av det här hände. Utan, jag vill inte avbryta min son som lekte på mig. Som är rädd på mig. Jag vill inte störa honom. Subhanallah. Mashallah, imam al-muslimin, yani imam al-dunya. Han bryr sig om ett barn som leker, mashallah. Rahma, barmhärtighet. Finns också här att en gång så pussade profeten alaihissalam al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, hans barnbarn. Han pussade al-Hassan framför en man som heter al-Aqra ibn Habis radiyallahu anhu. Och al-Aqra han sa wallahi, jag har 10 barn, jag har aldrig pussat dem någon enda gång. Alltså vi gör inte det här. Och då så sa profeten alaihissalam, men la yarham la yurham. Den som inte har rahma kommer inte heller att få rahma. Och han sa också: "Aw amlik in kana Allah faragha minka aw naza'a minka rahma." Vad ska jag göra om Allah har tagit bort rahma från dig? Sa han till en annan man som sa liknande, yani samma sak ungefär, att vi pussar inte barn där vi kommer ifrån. Så de här två haditherna bevisar att det är rahma att pussa barn. Det är rahma att pussa barn. Och det visar också att islam uppmuntrar muslimerna till att ha rahma mot barn. Mot folk. Förstår ni? Och att om du har rahma mot barnen så kommer Allah att ha rahma mot dig. Jazakallah khair. Naam. Vi finner också att en dag så dog profetens barn, hans son, alaihi salatu wassalam. Och profeten grät, han började gråta när Ibrahim, alaihi salatu wassalam, dog. Och då så frågade vissa av sahaba, gråter du, ya Rasulullah? Och då så sa profeten, alaihi salatu wassalam, innaha rahma ja'alaha Allah fi qulub ibadihi. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَا. Att den här sorgen är en barmhärtighet som Allah Ta'ala har satt i våra hjärtan, eller i hans tjänares hjärtan. Och Allah förbarmar sig över dem som har rahma. Så han var väldigt barmhärtig mot människor. Och profeten a.s. brukade också, som ni känner till, gå förbi och hälsa på barnen. Trots att barnen egentligen ska hälsa på de äldre, eller hur? Och de som är mera, eller den som är, ja, de yngre ska hälsa på de äldre. Och här har vi vem? Profeten, den bästa människan. Ändå han väljer att hälsa på barnen för att lära dem. Han satte barn i knäna. Han strök på deras huvuden. Väldigt mjuk, han brukar hålla barnen och så vidare. Alayhi salatu wassalam. Vi finner också att i själva sharian så finner vi många påbud och förmaningar som handlar om barnens bästa, att vara barmhärtig mot barnen. Till exempel att profeten alaihissalam, han sa den här hadithen att den som inte har rahma mot de yngre är inte från oss. Också haditherna där profeten alaihissalam beordrade att ta in barnen när det är maghrib. Han sa, när solen går ner, när skymningen kommer, ska ni ta in barnen och stänga dörren och säga bismillah. Täcka kopparna och skålarna och säga bismillah. För shaitan kommer inte in i ett hus där man har stängt dörren i Allahs namn. Yani, varför ska man ta in barnen när det är maghrib? För den tiden sprider sig shaitan. Så för att inte utsätta barnen för någon fara, så tar vi in barnen för deras säkerhet och stänger dörren. Rahma för barnen, eller hur? Och vi finner också att profeten a.s. lärde ut islamisk kunskap till barnen. Eller hur? Han lärde barnen. Han var mån om barnen, deras vägledning. Som vi läste tidigare av hadith Abdullah ibn Abbas. Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Han var 10 år. Men profeten a.s. han lärde honom de här mycket viktiga orden, den här hadithen. Ihfadillahi ihfadak. Mycket allvarliga ord. Tauhid och tawakkul. Många saker. Han tänkte, det här är en pojke. Vem bryr sig om honom? Han lärde barnen. Ya ghulam. Semmillah. Pojke. Nämn Allahs namn. Ät med höger hand. Ät det som ligger närmast dig. Han lärde hans barnbarn. De tog sadaqa. Åt sadaqa. Han sa, kach, kach. Vad gör ni? Det här är inte tillåtet. Ni får inte äta de här. Ahlul Bayt får inte äta sadaqa. Så han var väldigt mån om barnen. Och det här är rahma också. Att barnen ska lära sig islam. En annan form av rahma var att profeten Muhammad a.s. Inte ville, som vi sa, att muslimerna skulle ta på sig för mycket. Att de skulle tröttas ut. Att religionen skulle bli för svår för dem. Och det här finner vi. Att han var rädd för att vissa muslimer skulle dyrka Allah för mycket. Och att de skulle inte orka med. Det här ville han absolut inte. Och därför så finner vi många hadither. Där profeten a.s. han säger, Laula an ashuqqu ala ummati. Om det inte skulle vara svårt för min umma, då skulle jag beordra dem med si och så. Jag vill inte göra det svårt för muslimerna. Därför så beordrar jag inte med de här sakerna. Jag uppmuntrar till de här sakerna, men jag kan inte beordra med dem. För jag vill inte göra det svårt för muslimerna. För om profeten a.s. beordrar med någonting, det blir obligatoriskt. Så han sa, om det inte var svårt för muslimerna, så skulle jag beordra dem att borsta tänderna innan varje bön. Men det skulle vara jobbigt för folk. Så det blir inte obligatoriskt. När han kom till moskén en kväll och han sköt upp Isha till halva natten eller första tredjedelen av natten, vad sa han? Inna hala waqtu. Det här skulle vara den bästa tiden att be om det inte skulle vara svårt för muslimerna. En man sa till profeten alaihissalam, när profeten talade om hajj, han sa, ska vi göra hajj varje år? Vad sa profeten alaihissalam? Han var tyst, men sen så sa han i alla fall, han sa, om jag skulle säga nam, ja, då skulle det bli obligatoriskt och ni skulle inte klara av det. Eller hur? Skulle muslimerna idag, 1,7 miljarder, alla kunna åka på hajj varje år? Nej. Så istället, alhamdulillah, yani, som det nämndes i hadithen, låt saker vara som jag har sagt. Yani, ställ inte massa följdfrågor. Om jag säger gör hajj, khalas, det räcker med att ni gör en gång i livet. Så han vill inte göra det svårt för muslimerna. En väldigt, väldigt viktig princip. Och en gång gick han in i moskén och han fann att det var pelare i moskén. Och någon hade hängt upp ett rep mellan pelarna. Så här, ett rep. Det var kanske mindre avstånd, men ett rep. Så han sa, vad är det här för rep? Och då så sa de, tillhör den här kvinnan. Hon står och ber på natten. Och när hon inte orkar stå längre, då greppar hon tag i repet. Och fortsätter att be. Allahu Akbar. Vilken ishtihad. Subhanallah. Så profeten sa, han sa, nej, ta ner repet. Han sa, vad är det här för något? Om en människa blir trött och inte orkar be, så ska man vila. Man ska inte hålla på så här. För en person kanske fortsätter att be och sen till slut vet man inte vad man säger. Man kanske till och med gör dua mot sig själv. Eller hur? Och så sa han, khudu min al-a'mali ma tutiqun. Gör det av gärningar som ni orkar av, som ni orkar. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمِلُّ حَتَّ تَمِلُّ. Ni gör det ni orkar. Man ska inte överbelasta sig själv. Och här talar vi om frivilliga gärningar. Självklart, du måste be 5 gånger om dagen. Du måste fasta ramadan. Vi ska inte säga att en människa, jag orkar inte be fajr. Profeten sa, man behöver inte be fajr om man inte orkar. Nej. Det är inte det som menas med hadithen. Du måste be dina 5 dagliga böner. Men frivillig bön. Om du inte orkar stå och be på natten. Du behöver inte be frivillig bön på natten. Be en raka witter innan du sover. 3 raka witter. 5 raka witter. Eller hur? Gör det du orkar. Överbelasta inte dig själv. En annan form av rahma som profeten Muhammed alaihissalam hade för muslimerna, det var, eller det kanske är den viktigaste, det var den rahman, eller det är den rahman som profeten Muhammed alaihissalam kommer att ha för muslimerna på domedagen. Profeten Muhammed alaihissalam, han sa att det finns ingen profet förutom att han fick en besvarad åkallan. Det finns ingen profet förutom att han fick en besvarad åkallan, dua. Jag är typ, önska vad du vill. Och alla profeter gjorde sin dua i det här livet. De påskyndade sin önskan. Men jag spar min dua till min umma på domedagen. Och det här är det som nämns i hadith al-shafa'a. Eller hadith al-azim. Den mycket stora hadithen, mäktiga hadithen, där det nämns att folk på domedagen, situationen är som värst, folk är i skräck, terror, nakna och de är rädda och folk flyr från varandra, det finns ingenstans att fly, det finns ingen skugga, solen är nära och jorden är platt, folk är i skräck, man vet inte vad som väntar. Och folk väntar på att Allah subhanahu wa ta'ala ska komma och döma mellan folket. Då säger folk till varandra, ni ser inte hur svårt vi har det. Låt oss vända oss till Allahs profeter. Kanske de kan be till oss att Allah ska påskynda och underlätta. Så de säger, låt oss gå till Adam. Han är den första människan. Och när de kommer till Adam a.s. så säger de, ja Adam, anta abul bashar. Du är människornas fader. Allah ta'ala skapade dig med sina händer och han beordrade änglarna att göra sujud för dig. Ser du inte hur